Oskar.
Idag så ska vi tänka på hur slutet är. Slutning är över.
The end.
Ragnarök.
Ragnarök.
Apokalypsen.
Golfströmmen som avstannar.
Vad är det här?
Klimatångest.
Men du, det här har jag aldrig hört talas om. Golfströmmen, håller den på att stanna?
Ja. Nej, men det
vore högst allvarligt.
Det vore ju väldigt allvarligt. IPCC tror jag heter, kommer ju med sin klimatrapport. Mm. Som skrämde upp folk. Jag fick lite klimatångest faktiskt när jag läste om den.
Ja, men vad handlar det här om? Så de säger att golfströmmen...
Nej, det gör de inte, för de har inte kommit så långt, höll jag på att säga. De skrev inte om golfströmmen i själva rapporten, men det är andra forskare som liksom har sagt, ja, men vi tog ju inte med det här om golfströmmen, som vi har upptäckt att den blir lite svagare och svagare och sådär.
Aha.
Så...
Men ja, ibland när så kallade klimatforskare talar så är de på samma sätt som ja, men någon som håller på med geologi. Då är plötsligt lite tid, det är så här 100 000 år.
Mm.
Så det där jag inte riktigt vet. Kommer golfströmmen att stanna om 100 000 år?
Ja, det kommer den säkert göra.
Ja, men då är det skitsamma. Allting som tar 100 000 år.
Det jobbiga vore ju om den avstannade inom 50 år.
Ja, precis.
Ja.
Då, men hade någon som jag... Om jag hade fått den informationen och tänkt att det här verkar rimligt.
Mm.
Då hade man ju så här fått förändra hur man lever. För då kommer det bli riktigt kallt här. Du vet, New York... Det är samma, ligger lika på samma höjd
breddgrader,
som,
eller?
Ja, som Madrid.
Okay.
Så vi ligger ju väldigt högt upp.
Ah.
Vi ligger ju i samma höjd som typ Alaska.
Ja, just det.
Tror jag.
Vi ungefär. Lär i Kanada nästan. Då.
Ja, precis. Så här, Anchorage liksom. Mm. Jag tror att är det Toronto och London som ligger på samma höjd? Ja, skitsamma. Mm. Men i vilket fall som helst så kan ju vi vara så här långt upp i Norden, tack vare golfströmmen.
Precis.
Det här med, varför är det golf? Är jag bara dum i huvudet?
Varför
men jag tycker det är roligt att den heter golfströmmen.
Du tänker på att de chippa och slå.
Ja.
Nej, men det är väl
golfen
en mexikanska...
Är väl en vind?
Ja, men det, nej. Tänker du på golf? Nej, men den kommer väl, den snurrar väl runt där i den mexikanska golfen då. Jag har ingen aning vad golfströmmen är riktigt.
Ja, men så här dum i huvudet är jag. Jag vet att Volkswagen... De döper bilar efter olika vindar.
Aha, okay.
Så det är Volkswagen Golf.
Ja, men då är det kanske en vind.
Ja.
Golfvinden som kommer in någonstans ifrån.
Och den blåser på golfströmmen.
Ja.
Och så strömmar golfströmmen. Och så kan man vara här uppe. Och så är det mildare väder.
Mm.
Men ja, jag vet inte. Jag känner mig inte orolig för det här. Det var ju inte så, här, så detaljerad...
Det var inte så detaljerad
information, va?
Nej, men jag blev lite orolig när jag läste sådär i någon artikel. Så, ja, men de tar ju inte upp det här med att i då, det var DN eller någon tidning. Så, ja, men de tar inte upp det här med de här konstiga, eller med värmeväxlingarna i haven i den här IPCC.
IPCC-rapporten var enligt vissa personer underdriven då, eller vad säger man så?
Precis.
Att det är en underdrift liksom.
Ja, i och med att man inte tog med att man har påvisat att det sker, att det förändringar i de här strömmarna, men det kan ju inte handla om något annat än golfströmmar, och då hoppar ju andra på det där och börjar skriva, inte då i DN och svenskan och sådär, men då ska jag golfströmmen. Det vore ju en katastrof.
Är det lite så att ingen i princip bryr sig särskilt mycket om klimatförändringarna i grund och botten. Vissa inom journalistkåren, de skriver om det och larmar om det. Och så skriver, nu är Greta här och säger att det är allting är skit.
Mm.
Men jag menar, vi har ju inget, det finns ju inget... Det finns ju nästintill ingen folklig förankring överhuvudtaget att det här är ett problem. Det är ingen som gör något. Folk, de som pratar mest om det, de åker på Thailand semester med jetplan liksom. Det är ingen så här, det här förändrar inte någons beteende.
Nej, men det är väl det som är så jävla tragiskt med det. Om man nu tror att det är människan som påverkar klimatet med... för det som du säger, det händer ju för fan ingenting.
Jag har en klimatidé som jag tycker vore bra. Och det är att när vi är med i EU så kan många europeiska länder utöva påtryckningar på de som verkligen skitar ner. Och de som skitar ner mest i hela världen, de står för 70% av utsläppen. Det är ju storföretag, storföretagen. Typ stora shippingföretag och liknande. Och då kan ju EU då, istället för att alla bara ska hålla på och snacka om jaha, nej, nu så går jag och köper, det här händer mig. Så går jag och köper en en Cola Zero på typ Burger King. Och så får jag ett helt värdelöst typ pappsugrör som liksom klibbar fast sig på tungan. Och så samtidigt så pumpar Maersk ut 1 miljon ton skit i haven. Och då kan jag tycka så här, bara fan, kan inte plåga mig med sugrör, ni får plåga Maersk liksom. Är du med? Där är jag.
För sugröret är lite som lipstick on a pig, eller ett litet plåster
det
på ett...
Det är ingenting liksom. Det är bara det enda de här eller ja, nu ska man inte ha en plastpåse och så vidare. Alltså det är bara, det har ingen effekt, och det är bara tortyr för oss. Vi är som sådana där munkar i Da Vinci-koden som ska piska sig själva.
Flagellanter.
Det är så här att miljö, vi kan inte göra någonting åt miljön som privatpersoner, och då istället så blir vi flagellanter som ska ha äckliga sugrör som klibbar fast i munnen och skämmas när vi bär hem något från bolaget i två påsar, för vi inte vill att det ska gå sönder.
Det blir det att man börjar signalera. Som när jag jobbade i butik och någon kvinna sa nej, jag vill verkligen inte ha en plastpåse, för jag är så kort i bilen sådär, och nej, jag ska inte köpa mer plast nu. Så, nej, men du har ju bara köpt 1 kilo plast här.
Vi får tänka på miljö.
Så har de köpt förpackningar som bara är plast. Liksom. Ja. Hur mycket...
Så här riktigt grovt Kina tillverkat, bara allting är asdåligt. Men och det är samma som det här med att i vissa länder i världen så tar man alla sopor man har och så bara trycker man ut det i havet med bulldozrar. Och då tycker jag också så här att det kan ju vara rimligt att vi kan använda vårt EU-samarbete till att säga att ja, men om ni vill ha turister från Europa som har mycket pengar, då måste ni sköta de här olika miljönormerna, för att EU tillåter inte turism om man inte uppfyller de här kraven. En sån sak hade gjort 1000 gånger mer för miljön än den här bullshitten.
Tyvärr kommer det ju aldrig det ske. Det kommer ju aldrig ske. Man skulle kunna säga, Kina släpper ut asmycket naturligtvis. Kina, USA.
Enligt Parisavtalet så ska också Kina få lov att öka sina utsläpp under lång tid. Och det här tycker folk är lysande klimatplan. Folk gillar verkligen Parisavtalet. Det är bara, okej.
Okay. Men det är ju nästan så att nu skiter jag i det här. Ja. Jag orkar inte bry mig.
Nej, men jag tror...
Eller är det nihilism?
Nej, men jag tror att det är så här. Att det finns ingenting i våran organism som gör att vi tar itu med den här typen av problem. Alltså det finns inget... våran psykologi mappar inte mot en klimatförändring. Och dessutom då... så om säg att du får ett problem så här, men ditt hus kommer brinna ner imorgon. För att det är en skogsbrand på väg mot ditt hus, då kan ju du så här börja göra någonting praktiskt. Du kan ta fram en slang, du kan ta hinkar, du kan försöka kanske stoppa massa värdesaker i bilen och köra iväg med dem. Och så, du kan göra riktiga saker.
Eller så bränner jag ner det som är runt mitt hus, precis. Så att det kan brinna.
Ja, exakt. Du kan, det här makes sense. Men när någon säger till dig att det är ett problem, Vi kan inte säga hur fort det går. Vi kan inte säga när förändringarna är. Vi kan inte säga
vad det beror på.
Vi kan inte säga hur det kommer drabba oss. Vi kan inte säga någonting om vi kan lösa vissa delar med tekniska. Det är så här, bara, inte för att vara sån, men jag tycker de har faktiskt varit lite kassa, de här klimatforskarna. För ingenting är ju konkret, va? Eller?
Nej, men de ska inte vara politiska heller. Just de här rapporterna skulle inte vara politiska, skulle inte ha någon slags... Det är ju allvarligt när det blir typ 50 grader på Sicilien. Och aldrig har varit det förut. Man har aldrig uppmätt.
Nej, det är klart att det är. Men det är där jag blir... Jag tror inte att jag är nihilist. Men jag tror att vi kanske tänker på de här problemen på fel sätt.
Mm.
Att vi använder, för vi har länge i väst så har vi haft den här idén om att ja, men du är medborgare och så engagerar du dig på olika sätt och då påverkar du din kommun och du påverkar din stat. Och det finns en så här samstyrningsidé som är sammankopplad med kanske med individualism. Den individuella medborgaren gör saker och är delaktig.
Mm.
Men här när det kommer till de här grejerna så är det så här bara, aha. Eller, jag vet inte.
Ska man inte konsumera då?
Nej, men ska jag ringa till Maersk Cargo Shipping Monster? Och så bara, du Maersk, det här med alla containrarna funkar inte. Liksom. Eller, jag kan ju inte göra någonting.
Nej.
För övrigt då, Greta... många skojar om Greta och hejtar på Greta och det är massa shit med Greta, men Greta uppfyller ju faktiskt en viktig...
Hon tar ju sitt ansvar.
Ja, men hon gör ju det. Ja. Hon uppfyller ju en viktig roll.
Jag tycker bättre,
roll,
liksom. Jag tycker bättre och bättre om Greta. Liksom. Hon skänkte 1 miljon häromdagen till någon jävla organisation och liksom... Jag kan tänka mig att hon har inte tusentals miljoner som hon kan skänka, utan det är liksom nog en... Det blir ett hål i hennes plånbok.
Men det är ju fortfarande synd att den här lilla flickan blir utsatt för det här. Där har jag inte ändrat ståndpunkt.
Ja, du menar att hon utnyttjas lite?
Av sin omgivning och politiker och föräldrar och så vidare. Så där har jag inte bytt ståndpunkt. Jag tycker fortfarande att det är fruktansvärt. Men just det här att...
Hon är lite lowbrow.
Ja, men det är...
Hon är inte en klimatforskare utan...
Ja, men och det är samma sak med henne, att det är mycket snack och det är
blaming.
Inte, jag vill ha
guilt blaming.
Ni
har förstört mitt liv.
Ja, men vad fan? Jag, som min helt praktiska idé, att EU-länder tillåter inte att man turistar i ställen som inte sköter vissa klimatkrav.
Mm.
Det hade hänt otroligt mycket med den här typen av riktiga interventioner. Det är ju ingen som håller på med. Jag hör ju aldrig en sån här grej från någon jävla miljöparti.
Men det är ju ingen som vill kasta grus i kapitalismens, den globala kapitalismens hjul, så att säga. Det är ju så. Ja. Så är det ju. Vad fan, alla sparar ju i aktiefonder nu. Det har gått upp med flera miljarder och så här. Folk har börjat pumpa in. Svenska folket har börjat pumpa in i aktiefonder. Mm. Det är ju ingen som har intresse av att världsekonomin ska paja.
Jag tror att våra pensionspengar ligger i ett också, par sådana riktigt grova grejer också. Och det är ju, men, och samtidigt så är det ju så här att om man ska föra det borgerliga argumentet, så är det ju att om man gör för hårda interventioner i ekonomin så drabbar det oss värre än miljön.
Mm.
Och, så det är också viktigt att tänka på.
Ja, visst.
Att vi kan ju inte bara krascha världsekonomin för Greta känner för det.
Nej, det var ju samma resonemang när det gällde viruset också, hur man skulle stänga ner och sådär. Ja, stänger vi ner det här och om skolbarnen inte får gå till skolan, det kan ju få fruktansvärda konsekvenser. De blir misshandlade av sina föräldrar som inte heller kan gå till sina jobb och börja supa istället. Och det är liksom ganska mörkt. Ja, det är väldigt mörka konsekvenser av att stänga ner samhället.
Ja, men det är det verkligen. Men är det någonting som jag har reagerat över under den här covid-19-krisen, så är det någonting jag har reagerat över, så är det så här. Jag trodde att hela världsekonomin skulle krascha, men det hände inte så mycket. Det är så här, uppenbarligen var ju våra system mer robusta än, jag menar, vi har ju uppenbarligen har ju ekonomin klarat av det här. Det har ju inte hänt något allvarligt.
Men du vet vad Stefan Ingves sa, va?
Nej.
I början sa
han är riksbankschef.
Ja, precis, riksbankschef. Ja. Nej, men han sa ju så här, nej men vi kan trycka hur mycket pengar som helst.
Ja.
Det är liksom det är det vi kan garantera, att det alltid finns pengar här. Ja. Så vi kan trycka hur mycket som helst.
Men innan...
Så det är ju möjligtvis att det är så man har hanterat krisen. Man trycker hur mycket pengar som helst med sina pengatrycksmaskiner.
Det var ju den äldre Wallenbergen, tror jag det var, som uttryckte sig någon gång att inflation är som att kissa på sig. Först är det varmt och skönt.
Mm-hmm.
Och sen är det inte det. Alltså,
ja, visst.
Ja. Och,
först är det toppen, sedan börjar priserna. Ja. Och,
jag ska inte låtsas. För att jag kan inte ett piss om det här.
Nej.
Men det jag trodde var att när man missköter sig så mycket med ekonomin i landet som vi gör.
Mm.
Och trycker pengar, håller på med saker man inte har råd med. För jag har alltid tänkt så här att om man sköter en korvkiosk dåligt så är korvkiosken borta sen.
Mm.
Men när det kommer till länder så verkar det vara okej. Japanerna, de är ju nu, de har väl hållit på med sina Abenomics i typ 30-40 år eller något.
Mm.
Massa olönsamma byggprojekt för att hålla igång ekonomin. Och alla har alltid sagt bara, nu kommer Japan krascha, nu kommer ekonomin i Japan krascha och nu kommer det krascha. Och så är det så här bara, nej.
Men det kraschar inte.
Nej, de har klarat sig.
Mm.
Så det är ju någonting, jag vill bara säga att jag förstår mig inte på det här. Det gör mig orolig. Det gör mig oroligare än klimathotet. Att jag börjar förstå att jag verkligen inte... Jag fattar inte det här. Liksom.
Ja, men det
jag vill säga, jag känner mig... Och det värsta är att jag tror ingen riktigt förstår.
Nej, men jag tror inte det. Jag kan ju säga att jag nästan inte förstår någonting. Jag började ju undersöka, jag berättade ju för dig sådär att jag blev mer och mer fascinerad av borrar och borrar som borrar i metall och sådär.
Mm.
Till slut det här intresset ledde mig in på att liksom börja undersöka. Jag hamnade till slut i Sandvik AB, det är ju koncern, Sandvik känner du till, de gör ju borrar och sådär.
Precis.
Så jag liksom mer och mer fascinerad och sedan så kom jag mer in på så här hur fungerar det egentligen i gruvor? Ah, de borrar hål och så spränger de och så forslar de bort. Och liksom, hur gör man en stor jävla tunnel? Ah, man har en borr och så forslar den jättestort borrhuvud. Och så forslar den bort slam och skit och sten och grus.
Mm.
Och sedan så liksom har man en enorm maskin som sätter så här betongfragment kan man säga, eller delar så här, som bara...
Det är som en mask som arbetas
fram där. Det är verkligen helt genialt.
Längre bak. Ja, men det är okej. Okay. Men de här, jag är ju supernörd. Jag är alltså sådana här vad ska man kalla det för, systemnörderi. Ja. Det håller jag på med hela tiden.
Ja, det är ju typiskt.
Som en galen person. Liksom. Så jag
så du känner till
jag
hur man
helt
bygger...
tokig av detta. Liksom. Men det finns en YouTube-kanal som heter så här B1M eller något sånt.
Mm-hmm.
Som bara är så här konstiga byggen och sånt. Mm. Men okej. Okay. Vad ville du komma med den här fascinationen?
Jo,
att du vill förstå systemet?
Jag vill förstå systemet, för då börjar jag tänka så här... Ja, nej, men alltså människan och briljansen, det finns en värld under jorden som jag inte känner till.
Mm.
Och jag tänker att det är liksom vår tids katedraler är kanske under jorden och kommer kanske vara under jorden.
Med murvelfolket.
Murvelfolket. Och så börjar jag fundera på mer, jag kanske ska investera i det här, i den här koncernen. Och så gick jag in och kollade på deras Instagram-konto, tror jag var. Men så såg jag, så var det en HR-person, Human Relations, som var kvinna naturligtvis och som verkade väldigt woke, som man säger nu.
Ah, okay.
Och så började jag fundera på hur kan det här påverka företaget överhuvudtaget om de har HR-personer som är woke i ett företag som borrar och krossar och brr.
Men kanske att det är woke att köra två sådana här stora borrar rakt in i varandra som två penisar som möts som en symbol för homobygg.
Regnbågsbygg. Rainbow.
Rainbow building.
Rainbow build. Nej, men det var, så tänkte jag, men undrar om det kan påverka ett företag i förlängningen. Och så kom jag att tänka på, nu tänker jag att, nej, men det borde ju kanske inte påverka så jävla mycket. Om det är så praktiskt och när det är liksom, ja, men vi borrar ju här, Greta, eller Eva, Lena. Så
vi kan inte förändra det här med
Nej, precis. Vi borrar och spränger nu. Det är ju det vi gör. Vi bygger maskiner som borrar och spränger, liksom krossa saker. Det är det vi gör.
Ja, det finns ju exempel på när Wokeness har skadat byggen. Mm. Man satte ihop ett ingenjörsteam, en arkitektfirma, ingenjörsfirma i USA. Och då satte man ihop det här ingenjörsteamet, inte på grund av vilka som var duktiga på att räkna på broar, utan man satte ihop det här teamet på grund av vad man hade för hudfärg och vad man hade för kön och så vidare.
Ja, det skulle vara diversifierat.
Exakt,
så att
ja. Och det som hände var ju att det var ju uppenbarligen inte tillräckligt kompetent, för den här nybyggda bron rasade. För att det har varit misstag och inkompetens hela vägen.
Mm.
Och där blir det ju någonting som är på riktigt.
Ja, precis.
Och det är inte, det är ju inte de här kvinnorna som byggde den här bron. Det är ju inte deras fel, utan de kvoterades in i roller som de inte kunde hantera.
Mm.
Och det gick ut över liv och lem.
Mm.
Så det är ju inte deras fel. Men jag vill bara ge det som ett exempel, att det kan faktiskt
det kan påverka.
Ja. För att du slår ut. Jag tror att det handlar om egentligen att du slår ut den vanliga evolutionära urvalsprocessen som gör att saker och ting fungerar.
Mm.
Om du pillar i den processen, för vi förstår inte den processen. Den processen är en black box.
Mm.
Men vi vet att om vi ger utrymme för konkurrens och utslag, eller som jag säger ibland, iterativ experimentation.
Mm.
Iterativ experimentation där man hela tiden förbättrar urvalet på något sätt.
Mm.
Och vi behöver inte riktigt fatta vad det är som funkar, eller hur det funkar. Men vi behöver göra förutsättningar för att den processen ska vara igång. Och behöver vi peta i den processen, då händer såna här grejer som broras, eller att borrar inte fungerar. För vi, eller jag tror inte att vi vet inte vilken process det är som får ett företag att fungera bra och vara kompetent i 150 år.
Mm.
Det finns ingen bok som beskriver det.
Utan man fortsätter med det som har fungerat. Och det.
Ja, och duktiga personer blir befordrade, och om någon inte klarar av.
Om någon fuckar upp så nej, då får du jobba bandet igen. Sådär.
Men om man börjar peta i de processerna så blir det dåligt väldigt fort.
Ja, men det var den oron jag kände över att just HR-avdelningen kanske kan förstöra ett företag.
Ja, men det tror jag.
Men kanske inte just då, som du säger, i en sån här konkret, där det är livsviktigt att borret är 5,2 mm just där och sådär. Men du skickade ju mig en länk till, var det Blizzard?
Ja, just det.
Där kan jag tänka mig att om jag var Blizzard så skulle jag flytta från Kalifornien till Austin, Texas eller någonting, bara för att komma bort från
det. Men det som har hänt är ju att de har ju i grund och botten inom sådana tekniktunga företag som Blizzard Entertainment, som gör de största spelen i världen.
Mm.
Där är det ju de som sitter och gör det riktiga grovjobbet när det kommer till liksom programmering och teknik.
Mm.
Det är ju i princip 100% män som har Asperger.
Mm. Ja, men, som är väldigt dåliga på sociala grejer.
Ja, men det är för det är så specialiserat, och det är så ett sånt konstigt jobb, så att det mer eller mindre är så. Och däremot inom de mjukare delarna som design och ljud och community grejer och allting annat. Det är ju där det är där det är diversifierat. Så att om de till exempel, om de nu då som det verkar inom Blizzard, att de börjar sparka massa folk och röra om i grytan när det kommer till de här supernördarna som faktiskt producerar värdet i Blizzard. Då ligger de ju riktigt illa till. Liksom.
Du skickade ju en, ett paper till mig om vad var det nu? Interests and intelligence, ja, en precis. Metaanalys. Ja. Och här det här strök jag under. Cognitive abilities may not be critical for job performance in environments that strongly emphasize interpersonal relations.
Ja, just det.
Det vill säga, ju mer det är interpersonella, man möter en människa på jämlik nivå, man har liksom en kompetens, social kompetens. Alltså, det kräver egentligen inte så mycket. Det kräver mer, skulle man kunna säga. Det är viktigare att vara konform där och känslig och ha mjuka värden. Eller vad man ska säga. Det kräver kanske inte just den typen av kognitiva förmågor som de här lite, som du säger, autistiska personerna har.
Ja, precis.
Men det kan ju också bli en väldigt krock då mellan de två olika principerna. Det är alltså ren wokeness och konformism, som jag tänker. Och den här, den mer specialiserade kognitionsförmågan då.
Men det man menar där i den här artikeln också, det är väl att när det blir mer interpersonellt arbete, så blir också den arbetstypen kanske också är svårare, både svårare att prestationsmäta och när den är svårare att prestationsmäta så tappar du också prediktiv förmåga efter, alltså du tappar prediktionskraft från alla olika kognitiva mätningar. Mm. Så du är inne liksom i någon slags, när det blir väldigt så här när folk bara är sköna med varandra liksom. Då blir det ju då, ja, det är någonting annat då. Men det är ju bra, för att det innebär ju också att det finns plats för oss andra som inte är super Asperger liksom. Eller?
Ja, precis. En annan sak som jag läste också när jag undersökte lite det här intressen och personlighetspsykologi, så var det, man vill ju på något sätt koppla då i en artikel de här Big Five openness och sådana saker.
Ja, olika personlighets... De fem stora personlighetsfaktorerna kan man väl säga.
Man ville koppla det med någonting annat nu som jag inte kommer ihåg. Men hur som helst, i den här artikeln så var det ju... Det de mest kunde påvisa var ju att folk med kreativa, artistiska yrken hade jävligt höga openness.
Ja.
Det var ju egentligen det som var slående med den undersökningen. Att det fick man fram väldigt, väldigt tydligt. 0,4 eller någonting på
och så
hur
det
fungerar.
Och så kopplar man också, när det kom till den här som du läste som har med olika intressen, så var ju resultaten är ju också att smarta personer ofta håller på med det som han kallar för realistiska intressen.
Aha,
till exempel när man man renoverar en båt som man sen använder.
Ja.
Det är så här en helt, det är inte samma sak som att göra abstrakta oljemålningar. Eller att man lär sig väldigt bra hur en metallsvarv fungerar. Eller det är så här, praktiska konkreta intressen.
Väldigt konkret.
Och det var ju kopplat till intelligens liksom.
Mm.
Och det kan man ju tänka sig. Faktiskt. Men sen var det inte, det var inte så tydliga resultat. Jag skickade den till dig mest för att jag tyckte det var intressant, den här RIASEC, den modellen för olika intressen.
Ja, just det. Vad betyder den? Vad stod den RIASEC för?
Ja, det var ju ja, massa olika. Realism började ju med. Då.
Ja, just det. Precis. Ja,
ja, men det är intressant att prata om. Men vi kollar ju på en annan artikel också. Vi kan väl ta upp det samtidigt.
Mm.
För vi ska ju prata lite om det här med när allting går under.
Ja, just det.
Apokalypsen. Och den här artikeln heter The Future of Intelligence Research in the Coming Age of Artificial Intelligence with a Special Consideration of the Philosophical Movements of Trans and Posthumanism av Alosha C. Neubauer i år i tidskriften Intelligence.
En österrikare tror jag, va?
Ja, du, det kollar jag faktiskt aldrig. Mm. Men det är University of Graz. Mm. Så det är väl kanske en... Men Alyosha.
Ja, han kan ju vara vad som helst.
Eller hon, tänker jag.
Eller hon, kanske.
Ja, jag vet inte. Men det, jag tyckte den var spännande. För att det, dels så tycker jag det är roligt att skicka psykologiska artiklar till Andreas. För att ibland är artiklarna roliga att läsa. Och man behöver inte så mycket förkunskap.
Mm.
Så då tycker jag det är så här... ball. Mm. För då får du läsa sånt som jag läser. Men det första som det här handlar om egentligen, det är att inom intelligensforskning och inom psykologi så har man ju inte alls hängt med när det kommer till det som kallas för AI.
Mm.
Utan AI och den typen av forskning, den har ju varit inom andra fält.
Mm.
Och jag tror att det beror på, för jag kan tycka så lite själv, att när man håller på med artificiell intelligens så har inte det så mycket att göra med det som vi kallar för intelligens egentligen, ännu.
Nej.
Det är så här.
Man brukar väl tala om generell intelligens när det gäller människor.
Ja.
Och då är det ju, den intelligensen är ju applicerbar på så oerhört många olika områden.
Ja, precis.
Medan en schackdator, även om den är briljant på att spela schack, slår alla människor, så kan inte den växla sin, den specialiserade intelligensen till att spela, kanske lägga patiensen.
Nej. Men då, det är ju där det händer en del utveckling då, för att Googles sån här Alpha AI, den låter man ju träna på alla möjliga saker.
Mm.
Och
självlärande då?
Ja, precis. Och det är ju egentligen att det fungerar i princip på det här sättet att om det är schack så får den spela miljontals schackmatcher mot sig själv typ.
Mm.
Och så har den också tillgång till hur alla schackmatcher har gått till.
Mm.
Och varje gång de vinner eller förlorar så viktar den hela tiden så här, men gör man det här draget, då ökar det chansen att vinna. Så då får det ett större värde. Och så upprepar man det här miljoner gånger tills den här alfa-datorn har ett väldigt komplicerat, vi kan kalla det för beteendemönster, som är viktat på alla de här små punkterna.
Mm.
Och jag vet inte, det är ju ändå inte samma sak som Richard Wagner till exempel.
Nej.
Eller så här, jag är inte så imponerad.
Men den kunde göra andra saker också då, utan att spela schack.
Ja, precis. För att,
den applicerar det här mönstret på även andra saker.
Ja, för vad du än kan trycka in i den här alfa-datorn så kan den träna och så blir den bra på det.
Mm.
Och det jag misstänker, det här vet ju inte jag för det är förmodligen hemligt, men det jag misstänker det är ju att man använder ju det här för... alltså militära ändamål, vart man ska placera missiler och hur man ska slå ut radiokommunikation och liksom, det är det jag antar, att det är där alla pengarna.
Det var väl därför datorerna uppfanns överhuvudtaget, för att knäcka Enigma-koden.
Ja men precis, Turing. Det som den här Alosha kommer in på som jag tycker var spännande, det var ju den här vad händer om vi till exempel med hjälp av kemikalier och datorteknik och chip kan förbättra kognitiv förmåga? Vad händer då? Liksom? Vad blir det av människan? Det är ju det som är inne och petar lite.
Mm.
Till exempel om det är så att rika personer har tillgång till implantat som gör att de... blir smartare.
Mm.
Så det är bara de som kan ha vissa typer av yrken eller vissa typer av positioner.
Mm.
Då kan man ju tänka sig på en gång, bara hur lång tid tar det då? De blir ju såna overlords liksom.
Ja, de blir übermänniskor. Ja, men det skulle ju vara en ökning av redan existerande skillnader i
Ja, precis.
Egentligen
ja, hade kompetens
i samhället.
Men vi har ju redan något liknande, tänkte jag på. Och det är ju när fattiga personer eller dummare personer också för den delen om man talar ur skägget. När de inte sköter kost och sånt för sina ungar så blir ungarna dummare liksom.
Mm.
Och då fastnar ju de. Då kommer inte de ungarna heller ta sig ur sitt el.
Nej, de har ju inte energi och plugga då, eller om de är en boll av en Big Macs boll och cola.
Gorbiboll liksom. En gorbiboll som bara spelar Xbox kommer ju inte vara så konkurrenskraftig liksom.
Men det är ju den hårda sanningen att de här skillnaderna existerar ju redan då.
Ja. Men att de blir ännu värre. Det
skulle accentueras och bli ännu mer extrema.
Precis.
Nej, men hon är ju inne på, eller han, vad det nu är ju inne på den sociala stratifieringen, eller vad man ska säga. Jag vet inte om jag antecknade någonting mer än här.
Ja, men du skrev ner lite.
Ja, jag skrev ner. Ja, social stratifiering. Ja, om rika personer. Ja, självklart. Ja, det är ju ett problem om världen blir mer orättvis än vad den är redan.
Ja, men jag ser det verkligen så här, att för orättvist kommer det alltid vara.
Det kommer ju alltid vara, om man inte tror på kommunismen då.
Ja, precis. Men så det är lugnt. Folk har olika förutsättningar liksom. Jag brukar påminna mig själv när jag tycker att jag har för lite pengar, så brukar jag påminna mig själv bara, ja, men Oscar, säger jag till mig själv, du kan ju inte jobba som typ revisor. Du klarar ju inte av det. Det är lugnt, liksom. Så här, du kan inte ha det så tråkigt i ditt liv. Nej, då får man ha lite mindre pengar. Liksom. Mm. Och jag bara, okej, jag ska säga till mig själv. Ja, men det är ändå okej.
Okay. Mer frihet, mindre pengar.
Ja. Men
det är ju ekvationen där.
Det är ju en jävla skillnad när det plötsligt inte, när det inte valmöjligheterna finns. Mm. När folk är fast i misär.
Mm.
Det är då blir jag, nu låter jag ju nästan som en kommi, men alltså när inte folk, även fast de vill, även fast de har förmåga, kan lyfta.
Ja, om det i ett brutalt klassamhälle till exempel. Ja, det men precis. Existerar ju.
Ja, men så var det ju mycket förr i Sverige.
Ja,
och jag tänkte på till exempel, jag läste häromdagen om Napoleonkrigen.
Mm-hmm.
Och Lord Wellington var ju han som ledde de engelska trupperna.
Ja.
Och hans karriär såg ut så här, att Lord Wellington då kom ju från en jätterik bakgrund och jättefin familj. Och på grund av det, då är han en gentleman då.
Mm. Ja. Omedelbart blev officer.
Då blev han omedelbart officer. Och sen hamnar han i bra positioner på grund av att han köper de positionerna tills han kommer upp till en viss grad. Och efter det har han bara cashat liksom.
Mm.
Så på den tiden var det ju så här, han verkar ju i och för sig kompetent, så att det är väl okej. Men så på den tiden var det ju så här, att om du inte kom från en rik, om du inte var adlig, så liksom blir du inte
exakt
du väljs bort oavsett vad fan du kan.
Exakt det här som hände George Washington när var det 1700-talet.
Okay.
Han var ju en vanlig medelklassperson egentligen.
Mm.
Inte adlig då, som bodde i USA. Men då var det ju britterna som hade kontroll, eller det var en koloni. Men så hans dröm var att bli en brittisk officer.
Ja.
Men de släppte aldrig in honom i värmen.
Nej, så då förlorade de sin koloni.
Ja, det var exakt det som hände ju.
Ja, men det är...
Förutan honom så kanske det inte hade funnits. Det är inte säkert att USA hade funnits.
Nej, han var ju en stor ledare.
En stor man faktiskt.
Men okej, men
den här.
Ja.
Det som den är ju väldigt personen skriver ju väldigt spekulativt, och det är mycket. Det är det här gamla tjötet om också, att man ska, ja, man borde faktiskt göra en super AI då. Man måste implementera en känsla för människan hos den.
Mm.
Så det är liksom, ja, men hur fan skulle det gå till? Det är ju bara, fluff, tänker jag. Ja, så den här ska känna godhet då. Vi måste på något sätt trycka in godhet i den här superbra...
Skam hade varit bra.
Skam, ja. Ja.
Det tror jag.
Men det låter ju lättare sagt än gjort, minst sagt.
Ja.
Att trycka in i en super-AI.
Ja, men för att då blir ju det... När man... Till att börja med så kan vi inte tillräckligt mycket om våran egen psykologi för att kunna reproducera de mekanismerna som får oss att hålla oss i skinnet, så att säga.
Mm.
Men om man tar ett sånt begrepp som skam,
mm,
som är väldigt viktigt för att få folk att bete sig gentemot andra människor på ett bra sätt, för att man undviker skam. Mm. Och man blir påmind när man har gjort fel, man lär sig, för att då får man skamkänslor i kroppen.
Mm.
Så att du blir upplärd av din omgivning hur du ska bete dig genom att du känner skam.
Mm.
Och folk som inte känner skam, de blir typ såna jävla svin och kriminella och as. Liksom, mm. Som aldrig känner det. Ja.
Ja, då sitter man i fängelse till.
Ja, bland annat. Eller, ja, men du har ju träffat ett rövhål. Man känner ju ofta ingen skam. Liksom. Mm. Men i alla fall. Men då blir det ju, när du ska översätta det här till en AI, så tappar man ju liksom, ja, men vadå? Då får man konstruera så här, ja men det här, det går inte att flytta det från människan. Jag vet inte ens vad jag ska säga.
Vi är ju idioter när det gäller att bygga AIs naturligtvis. Men jag kan inte tänka mig att det finns någon människa i världen som har ett begrepp om hur man skulle genomföra det här.
Nej, men det, någonting gör de ju, för att det har ju hänt. Det har ju funnits AI som är till för att föra dialoger med människor.
Mm.
Så man kan fråga saker och så vidare. Och då var det ju någon AI som inte skötte sig.
Mm-hmm.
För att den var inte politiskt korrekt.
Mm.
Så den sa ju liksom,
massa sjuka saker.
Ja, men ibland rimliga saker också. Mm. Men den, den sa saker som man inte får lov att säga.
Mm.
Liksom. Och det, vad man gjorde då för att åtgärda det här, det vet ju inte jag. Men jag kan ju gissa att då... börjar man så här bara, ja, men de här orden får inte AI använda.
Mm.
Och de här, det är väldigt ytligt.
Du använder den här helt andra ordet.
Ja, men du fattar vad jag menar.
Man la in ett tabu liksom, ett tabu mot, ja, vissa ord.
Ja, men i grund, om man hade tänkt mer psykologiskt på det, så hade man ju istället gått in och bara, men vad kommer det här ifrån? Liksom? Vad är ursprunget för att AI inte kan uppföra sig? Och om AI istället hade haft en funktion där AI kan avgöra liksom att, ja, men om jag uttrycker mig på det här sättet, då kommer ju den här personen bli sårad, som jag pratar med nu.
Ja.
Eller om jag uttrycker mig på det här sättet, så kommer jag få ett dåligt rykte bland de här människorna.
Eller jag kommer få ett dåligt resultat, om man nu räknar att den ska gillas, att det är likable som, att om den ska vara likable, så är ju det mätbart naturligtvis.
Mm.
Så då kommer den sluta använda de fula orden för att den vill nå ett högt resultat i likable.
Ja,
men den kommer ju aldrig förstå att det handlar om det.
Ska det trumfa? Vad ska det trumfa?
Det är ju så vanliga människor fungerar.
Vi kan ju inte ha en super-AI som också börjar ljuga, va? Eller hur?
Mm.
Så att här börjar ju problemet med att liksom att modellera det efter en människa.
Ja, eller här, de koncepterna överhuvudtaget. Den kanske inte ens kommer ha något koncept där, lögnen.
Nej, och jag tror att det finns andra saker, och det är ju att våran psykologi är ju väldigt kopplad till våran kropp, och att vi har fötts ur en kropp och symbolik, och det, alltså våran psykologi är ju
köttig.
Den är köttig och den är avgrundsdjup, och den är knuten till kroppar och biologi och det är
blod och slam.
Ja, det är mit liksom.
Ja, det är
och det är det här, det är därför jag tror aldrig att det kan. Jag tror faktiskt, det här kommer jag ju få äta upp, men jag tror inte att de här super-AI:n, jag tror inte det kommer ha med liksom mänsklig intelligens att göra. Eller, För det vi tänker, det är ju så här, bara, ja men den smartaste personen någonsin, det var typ Isaac Newton. Ja men då ska vi göra en dator som är Isaac Newton.
Mm.
Det är ju det, men det kommer inte vara så liksom.
Ja.
Du vet, hur påverkade det när Isaac Newton uppfann kalkylus liksom? Hur påverkade hans kyskhet det?
Mm.
Det är ju en fråga som en sån jävla nörd på Google inte ställer sig själv, tror jag.
Mm.
Eller är du med hur jag resonerar? De är inte där.
Jag har ju börjat läsa på med Karl Popper.
Mm.
Och Karl Popper menar att, nej men, dels menar han att, nej men det här med att folk är ateister och teologi finns i allting.
Mm.
Det är liksom, marxismen är ju ren teologi. Mm. Det är liksom det är olika Weltanschauung, världsbilder och så. Det är ett teologiskt tänkande på sätt och vis. Så man kommer inte ifrån det. Människan är den. Men han säger också att alla vetenskapliga teorier bottnar också, eller kommer egentligen ur också metafysiska teorier.
Mm.
Så man kan inte som vinkretsen, man kan inte städa bort metafysiken.
Nej.
För den kommer alltid finnas, den är alltid grunden till vetenskapliga tänkandet.
Mm.
Metafysik kan ju vara fullständigt felaktig, men den är ändå, det är precis som kött, blod och slam och sådär, det är vad människans tänkande härrör ifrån. Mm. Så det går egentligen inte att komma bort från det här mysticism och det tycker jag är väldigt intressant, för det jag köper det omedelbart.
Men ibland så jag tänker, nu blir jag väldigt spekulativ, men det här gillar jag, det är science där. Fiction liksom. Mm. Men man kanske måste tvinga de här nerdsen som håller på att programmera med såna här saker, för alla som, det är ju det här som är, det är också ett problem. Att alla som har den tekniska spetskompetensen att kunna hålla på med den här typen av liksom avantgardteknik, de är ju typ också absolut sämst när det kommer till att förstå att AI kanske måste ha måste vara mystisk också.
Mm.
De är så här, du kan inte beskriva den idén för.
Nej, precis.
Det är därför. Jag måste säga att det är en större skräck för mig än klimatet. Alltså det här med att vi tappar kontroll över AI-system.
Mm.
För att de här personerna påminner mig jättemycket om till exempel forskare för 100 år sedan. Som börjar experimentera på människor till exempel.
Mm. Mm.
Att de är inte...
De är inte där.
De är inte liksom. Där. Mm. Så att de liksom... det var så de här hemska experimenten i Sverige när man ger förståndshandikappade massa godis för att se hur karies utvecklas.
Mm.
Någonstans där på vägen är det, för det är den personlighetstypen som håller på med de här AI-systemen.
Ja, eller så är de som Snowden, som också är en fruktansvärt smart person.
Mm.
Men hans stora idol är ju uppenbarligen Joseph Campbell.
Okay.
Alltså han påverkade hans tänkande oerhört mycket.
Oh, fan,
och jag såg det i en film om honom. Så nämner han Joseph Campbell.
Ja.
Men då är han inte bara den här skrivbordsmördaren som han annars mycket väl hade kunnat vara.
Mm.
Men för där finns mysticismen, där finns metafysik och djuppsykologin.
Men jag har vid ett par tillfällen i livet, eller många tillfällen i livet, så har jag försökt att prata om mer, vad ska man säga, flummiga idéer är det ju ofta, med sådana här supertekniska personer. Mm. Som typ i princip alltid är någonstans på autistspektrat, om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
Ja, men de är
det, liksom.
Ser ju det på dem ofta. De ser inte ut som andra människor gör.
Nej, men så talar de också på ett så här, de har inte mycket nyanser i talet.
Men ja, men och när jag är inne och liksom petar i vissa grejer som de håller på med. Så jag var faktiskt på ett möte med Transhumanismföreningen i Lund bara för att snacka skit med de killarna och lyssna.
Mm.
Och då märker jag att mycket av det som jag tog upp, det liksom, det är så här, jag får ingen kontakt med dem.
Mm.
Jag hade en idé till exempel, ja men för att de pratade om det här singulariteten, det är ju när AI blir så smart att allting bara exploderar.
Mm.
Och då var jag inne på en idé, bara, ja, men tänk om det som vi kallar för intelligens har ett tak. Det kanske inte bara fortsätter.
Ja, just det, det kommer jag ihåg att du talar om en gång.
Ja, jag har nog berättat det. Och då är det liksom, det är inte så här, då är det ingen som säger bara, ja, det är klart, bara, vad finns det för,
som vi kallar intelligens kanske har ett tak.
Ja, men precis.
Ja, och kanske på grund av att det är köttet som definierar.
Ja, och vi kanske är nära det taket. Ja. Och vi kanske kan göra en superdator, men den kommer inte göra så mycket mer. Den här superdatorn som har 1000 hjärnors kapacitet, den kanske ändå inte kommer fram till så mycket mer, för att det finns ett tak av hur många olika saker som man på olika sätt kan korrelera till varandra och dra slutsatser av liksom. Det kanske bara är kosmos som bestämmer hit kan ni komma men inte längre liksom.
Mm.
Det kan vara knutet till att vi befinner oss i våran dimension rent ut sagt liksom.
Att vi kan ta och känna på saker och lukt och allt möjligt.
Men då märker jag i alla fall, för att inte bli för långrande, jag märker, nej, jag är liksom inte där riktigt.
Mm.
Eller sådär. Eller vad hade datorer tyckt om, och vad ska den hade datorerna använt någon grafisk profil till oss människor, eller hur hade datorn presenterat sig för oss, hade den börjat använda mode liksom, eller det finns massa skeva mjuka grejer där. Och så, ja, jag vet inte, det finns säkert undantag, men jag hör inte riktigt det här från de här personerna. Det är som han är, vad heter han, Niklas
Boström.
Jag tycker också det är så här.
Nick Boström.
Han är så sjukt smart, men ibland så bara, fan, det känns som att de har någon ett kognitivt område som bara är ett svart hål. Liksom.
Ja, nej, men det känns...
Ibland framstår de som korkade rent ut sagt.
Ja, precis. Och det är liksom, det här är ju bara... Eftersom det dessutom önsketänkande också. Det känns som det finns något, det finns ett önsketänkande i att den här intelligensen verkligen ska bli ond eller ska vara god, och liksom som du säger, det kanske aldrig den kommer kanske aldrig få medvetande på det sättet.
Nej,
då är ju allt snack om det helt meningslöst.
Om man tittar på mekanismer som ifrån djurvärlden eller även bara från världen. Mm. Om man tittar på mekanismer som gör någonting i världen. Det kan vara en mekanism för mig, det kan vara ett vulkanutbrott. Och så börjar vulkanen spruta ut lava. Och så rinner den ner och begraver hela Pompeji, va?
Mm.
Eller hur?
Mm.
Den mekanismen är ju inte moralisk.
Mm.
Eller vet, konstiga parasiter som bosätter sig i ögon på folk i någon djungel. Liksom.
Mm.
Det är så här, det är bara en mekanism som inte bryr sig om vad vi tycker. Och som utsätter oss för egentligen vad vi kallar för ondska.
Mm. Coronaviruset bryr sig väldigt lite om hur vi känner.
Ingenting.
Nej.
Men det är ju för mig, det är ondska. Det är det som är ondska. När saker bara...
Vulkanen är ond, menar du?
Jag menar det.
Okay.
Eller man kanske ska använda ett annat ord så här, att vulkanen är inte god. Så kanske man ska säga. Vulkanen är inte god.
Den är indifferent. Fullständigt indifferent. Och likgiltig som kosmos är.
Ja, men likgiltighet är ju det som vi tycker är ondska.
Ja, visst. För det är ju total empatilöshet.
Ja. Och det är det som de här systemen som byggs upp är.
Mm.
De är likgiltiga. Och det är för att det krävs, jag menar, vad fan, vi är väl det enda djuret, möjligtvis kanske några av aporna också, som har fler liksom sociala system som gör att vi inte bara är likgiltiga inför varandra. Eller att vi är onda mot varandra.
Mm.
Det är typ vi Och så är det så här 4 olika apsorter eller någonting sånt. Och sen så är det typ hunden har vi liksom avlat fram så att hunden älskar oss liksom. Ja, men det är så här några få. Resten av alla miljoner arter är bara onda mördare.
Ja, de är inte det... fullständigt psykopatiska heller, för de går ju inte och biter varandra i huvudet hela tiden.
Ja, men, jo, om det är så de lever så gör de det.
Ja, det kanske.
Ja. Men då är det ju, och det är det här, då är min slutsats så här, att eftersom att miljoner olika typer av mekanismer, inklusive allt från vulkanutbrott till parasiter till en säl som kanske biter dig i onödan. Ja, men det är ju så. Så här, sträck inte ner händerna vid sälarna. Den bara biter dig. Varför då?
Den
hatar dig. Men, så vi har miljarder olika mekanismer som är likgiltiga. Och så har vi en handfull som inte är likgiltiga, som är goda, som är när vi människor är najsa mot varandra till exempel. Och det de håller på att bygga upp, de bygger upp nya mekanismer. Då drar jag slutsatsen såklart att det är extremt mycket högre sannolikhet att de håller på att bygga onda system. För att det är det allting typ är. Ja. Där är min oro.
Moraliskt likgiltiga system.
Ja.
Ja. Nej, men jag tror
är min oro.
Så kan det ju bli. Men som sagt, jag tror inte att den här superdatorn kommer.
Nej.
Jag
vad ska
ingen
den göra?
Aning. Jag kanske önskar att den inte...
Ja, men vad ska den göra?
Den göra ett game av jorden. Det är ju ett exempel som alltid kommer fram.
Det är väl Nick Bostrom.
Ja, det är ju Nick Bostrom. Så, nej, men den får... vi ska producera game. Ja, nej, men fan, människan förhindrar ju mitt gamebyggande här. Ja. Så jag gör dem till batterier då. Matrix-idén.
Ja.
Och så får deras kroppar får ge energi till... Nu hittar jag på det här. Men jag får ju ge energi till min genbyggarmekanism som jag bygger. Som är det enda jag är intresserad av.
Men, och det kan vara andra saker som inte är lika fascinerande. Att en avancerad AI kanske bara tar livet av sig. Du vet när Marvin, roboten i Liftarens guide till galaxen. Han var ju skitsmart den här roboten Marvin. Han var ju helt deprimerad bara.
Han var ensam.
Ja, bara en dag till. Nu har jag levt i 10 000 år. Bara. Alla de här köttklumparna är dumma i huvudet. Det är bara så här, det blir så deprimerat. Men ja.
Jag kommer ju tänka på en film som heter Lucy av Luc Besson.
Ja, okej. Okay. Ja, den har jag sett. Den var dålig.
Den var fruktansvärt dålig. Den bygger på att människan, på den helt felaktiga idén att människan bara använder en liten procent av sin hjärna. Och vilket är rent bullshit.
Tänk att Luc Besson inte...
Men han är ju dum i huvudet.
Varför googlar man inte sitt huvudkoncept?
Ja, men det, han är dum i huvudet.
Han måste vara det.
Ja, han är
dum faktiskt, i huvudet. Jag får faktiskt pedovibbar av honom också.
Ja,
han var ihop med typ Mila Jovovic när hon var typ 13. Eller
nej, men det finns en del. Finns en del där. Men ja...
Ja, men, ja.
Nej, men den filmen är ju helt idiotisk. För hon blir jättesmart. Så hon blir jättesnabb. Och så blir hon en gud.
Ja.
Jag tror jag har förträngt filmen för att den är så jävla dålig. Men jag tror hon blir en computer. Det finns en annan sån film också med Johnny Depp. Där han också blir en gud. Han blir liksom en del av... internet. Eller
men vad
också
är
värdelöst.
Det här har jag problem med. Du kanske kan förstå det här bättre än mig, Andreas. Vad är den här jävla... Vad är det AI ska göra? Vad är det vi behöver AI till?
Ska rädda oss från klimatförändringen.
Är det det?
Ja, jag tror det är det. Den ska bygga effektivare solceller.
Ja, och då kommer AI:ns förslag bara... Ja,
vi dödar halva jorden.
Ni ska... men det är inga problem, vi kan vända klimathotet, ni ska atombomba hela Asien, för det är de som släpper ut skiten liksom. Och då bara kom folk såhär, nej,
strider mot våra moraliska
principer. Har du inget att säga till med sugrör? Kan vi ta med sugrör i, kan vi inte ha små sugrör som kanske är gjorda av trä som man tar med sig? Och AI bara, det hjälper inte.
Ja, nej, men jag vet inte vad AI...
Jag vet inte heller, för det kommer ju aldrig... Det är en, jag tror att hela den här idén om att AI ska knäcka massa mänskliga problem är bara helt puckad.
Men har du tänkt på att det är ju väldigt många de här autistiska, superrika personerna. Bill Gates, vad heter han? Musk? Must?
Elon Must.
Elon Must. Elon Julmust.
Ja, han ja.
Och ja, den här Boström, de är ju lite autistiska.
Ja, hela högen.
Det är ju de som tror så jävla hårt på att den här AI kommer bli ond. Om vi inte ja, sätter käpparna. Eftersom de är mycket, mycket smartare än själv, så kan de ju mycket väl ha rätt. Men jag tror också att det hänger också samman, att de kanske har väldigt mycket fantasi också. Jag vet inte. De kanske har rätt. Det kanske är så. Ja.
Men jag tänker så här, du vet, förr i tiden när vi började hitta på massa kemikalier, då var det så här bara, fan vad roligt det är med kemikalier. Ja, visst, vet du, vi kan dryga ut bensin med bly till exempel.
Mm.
Och folk bara, fan vad smart, då får vi ännu mer, för det här bly vet jag inte vad vi ska använda till. Så vi trycker i bly i bensinen.
Mm.
Och så börjar folk märka bara, fan
vad ointelligenta de blev, ja, som är i den blyfabriken här.
Precis.
Deras barn blir inte så smarta. Undrar varför.
Och så plötsligt, och så går det 50 år och bara, nej, men det här med bly kan vi inte hålla på.
Nej, förlåt.
Och det är där vi är på väg in i den här IT-teknologin. Att vi befinner oss i det stadiet när... I Norge så bytte man ut typ alla tjänstemän på deras motsvarighet till Kronofogdemyndigheten. Så bytte man ut i princip alla tjänstemän mot en stor ett datorsystem som kallas för vaskemaskinen liksom.
Mm-hmm.
Och det är så här, ja men vad bra, då behöver inte folk jobba med det tråkiga, med massa papper och skit. Då är det den här stora datorsystemet som gör det liksom. Ja, skitbra. Men vad är konsekvenserna av det liksom? Vad händer när det blir fel, och vem är ansvarig om dina papper försvinner eller om datorn plötsligt säger att du är skyldig någon en miljon eller alltså så här. Ja, jag ville bara säga det. Vi befinner oss när vi börjar trycka bly i bensinen och alla är bara glada att det verkar så jävla bra. Det är där jag tror vi är liksom.
Ja, så kan det vara.
Och vissa grejer kommer vara skitbra. Mm. Och vissa grejer kommer vi upptäcka sen. Att det här kan vi inte hålla på med. Liksom.
Mm.
Det är vad jag tror.
Men det är ju lite att vänta och se hur det går.
Ja. Jag har tagit bort, det har jag sagt innan i podden. Jag har ju tagit bort alla mina sociala medier.
Ja, du har sagt det. Ja.
Och det har att göra med hur de under åren har implementerat mer och mer så kallade algoritmer i de här programmen.
Som du blir manipulerad av.
Som jag blir manipulerad av. Och jag märker...
Som vi alla blir manipulerade av.
Men jag märker, men jag blir irriterad och frustrerad för att jag märker att algoritmer är och pillar i vad jag exponeras för. Det är så här, det känns som att jag tappar kontrollen till olika typer av datorsystem när jag använder de här produkterna. Jag har ett annat problem, för jag är YouTube-beroende. Jag älskar att titta på YouTube. Det finns så jävla... Jag kollar på en snubbe som bygger en båt. Det är helt fantastiskt. Mm. Liksom. Jag älskar detta. Men där märker jag också att de här algoritmerna börjar inkräkta mer och mer i och styr vad jag ser, och styr vad jag vet om.
Mm.
Styr vad jag får för information på Google. Och under lång tid så formar de här systemen om mig som person.
Ja, de avgör ju vad du ska tänka på.
Ja, för att jag menar, för att första steget är att algoritmen listar ut att ja, men han kommer förmodligen, om han gillar att titta på han som bygger båten, så kommer han nog gilla att titta på den här gubben som bygger egna högtalare. Liksom. Men när det här processas, men om man drar det över 10 år istället, då har ju de här algoritmerna för att jag lär ju mig av det jag tittar på. Och jag skapar intressen efter vad jag exponeras för. Och sen så trycker algoritmen in mer innehåll beroende på vad jag väljer. Så det som händer är ju att YouTube, när jag tittar mycket på det, formar ju om mig som person. Liksom.
Och där har vi nog en etisk, där kan nog finnas en etisk programmering i just de algoritmerna.
Det gör det solklart, kan jag säga. Ja. Jag har märkt en grej, och det här, eftersom det är också, de mörkar ju hur de här sakerna fungerar. Och de ändrar på det hela tiden. Så det är ju hemligt, den här algoritmen.
Ja,
men jag märker ju de senaste speciellt 3 åren, så märker jag att YouTube försöker hela tiden rekommendera multikulti-skapare av innehåll för mig.
Så är det asiatisk
exakt,
ibland? Då,
exakt. Och så om jag till exempel så här, jag är intresserad av att kolla på lite mickar och vad folk snackar om mickar och studiogrejer och sånt. Mm. Så märker jag att rekommendationerna är så här diversified liksom.
Okay.
Och jag misstänker att de har lagt in det här i algoritmen, att de hela tiden ska för min grupp rekommendera skapare av innehåll som inte är europeer eller amerikaner eller vita. Okay. Liksom. Och ibland så blir det här komiskt, för att ibland är det så här bara, okej, jättekul, den här malaysiska killen är säkert skitduktig, vet du vad YouTube, jag förstår inte hans språk. Är du med? Så då blir det, så det med, nu låter jag som en knäppkonspiratoriker, men det är verkligen senaste åren så märker jag att det här händer.
Ja, visst, jag tror på det fullständigt.
Det är väl inget fel i det, men inte för att vara sån. Jag skiter i vem det är. Jag vill ju ha den bästa båtbyggaren vill jag titta på.
Ja,
jag bryr mig inte om vem det är.
Nej.
Det är ju det är skevt som fan. Det här är ju apokalyptiskt liksom.
Apokalypto.
Jag och Andreas hade filmkväll.
Yep.
Och då ska vi spela upp lite vad det är vi har tittat på.
It is by my hand. You arise from the ashes of this world.
Ja, men Andreas, det var ju Mad Max Fury Road Black and Chrome Edition.
Black and Chrome.
Heter den, va?
Ja, jag tror det.
Chrome and Black Edition. Alltså, då var det, om jag förstår storyn rätt, så är det så här att någon inom produktionen har bara, fan, den här filmen ser ju grym ut när den är svartvit liksom.
Mm.
Och då har de lagt några millar på det att göra den skitsnygg i svartvitt.
Det vill säga att man går igenom varje ruta nästan, ja, och ser hur ser det ut i, och så drar man ner statuering eller vad det brukar säga.
Ja, och det är ju massa saker man fixar. Men,
så man kan få förstärka vissa färger för att det ska se snyggt ut i svartvitt.
Ja, men för i färg, om någon står med, säg, en orange tröja framför en grön buske, så får du ju separation där i färg. Men när du gör det svartvitt så kanske inte den personen syns framför den busken. Utan då måste man använda filter på olika sätt. Så förr i tiden använde man ju ofta röd filter och sådana här saker då när man tog svartvita bilder för att kunna styra vart kontrasterna är då, va? Och det som de har gjort digitalt i Black and Chrome Edition, det är ju, vilket jag tycker de har gjort ett jävligt bra jobb. Det är ju helt enkelt att de har gått igenom precis allting så att det ser bra ut.
Ja, det såg ju jävligt
bra. Ja, det gjorde det.
Jag kommer tänka på i Hollywoods gamla glansdagar när allt var svartvitt.
Ja.
Och det skulle vara ett vitt hus.
Ja, just
det. Så var ju det huset gult och sådär.
Ja, just det. Man använde, ja. Och det är bara för att då istället för att ha filter framför kameran så kan du separera saker. Saker efter hur ljus eller mörk färgen är istället.
Mm.
Jag vet att chokladsås drar om blod är mycket gammal svartvit.
Mm, till exempel.
Mm. Liksom,
va? Ja. Eller tvärtom menar du? Blod, blod var chokladsås.
Chokladsås var blod. Man använde chokladsås som blod.
Ja, ja.
Men om någon satt åt chokladsås så slaktade man en gris och så hällde man blod istället.
Jag tyckte ju filmen var... Vad hände liksom? Jag kollade ju upp det här begreppet mise-en-scène. Mise-en-scène. Allt som inte är dialog i en film är ju kostym och liksom props och liksom dekor och sådär.
Den har ju, Mad Max Fury Road har ju extremt bearbetad mise-en-scène.
Ja, filmen är ju mise-en-scène.
Ja, hela filmen
är alltid, det. Ja. Det är det viktiga. Ja. Blade Runner är ju nästan liknande den filmen. Men vi, ja, vi håller oss till Fury Road.
Ja, men tyckte du att det var... Vad tyckte du var skillnaden mellan att se den här i svartvitt och färg?
Jag tyckte den var behagligare att se i svartvitt.
Okay.
På något sätt. Eller mindre störig. Det var en lite lugnare upplevelse.
Mer grafisk.
Ja, mer grafisk. Ja. Ja, lite mer, nästan mer serietidningsartad kanske.
Det tycker jag också den var.
Mm.
Jag tyckte att vissa scener, till exempel när Charlize Theron har gett upp och går ut och sätter sig på knän i en sanddyn.
Mm.
Då tyckte jag liksom att för nästan all sand blir så här i vita toner och hon blir liksom en svart silhuett mot det här, och jag tyckte det funkade bättre än i färg. Jag tyckte fan det var snyggare.
En sak som jag tyckte där det blev lite svårt att läsa bilden kanske på grund av att det inte fanns färg var ju när de åker in i en storm.
Ja, just det.
Och så är det ju massa explosioner och eld och men också sedan kom ju den här redan innan det så kom ju en vägg av en stormvägg.
Ja,
den tyckte jag var lite svår att läsa.
Ja, där funkade det inte riktigt lika bra. Det kan jag hålla med. Men jag snackade med en polare och han önskade att han hade sett den i svartvitt från början.
Mm.
Och då sa jag, aha, det var roligt. För jag tror Andreas, jag tror att du sa typ exakt samma sak.
Mm.
Eller jag tror att vi sa exakt samma sak efter vi hade sett
den. Egentligen är det ju den ordningen man ska se det.
Ja.
Och sedan färg.
Men fan det här, jag tror att det här är det är årtiondets film.
Ja, den är ju mäktig.
Vad är den? 2014-2015?
Ja, något sånt.
Ja. Det är ju, och jag vet att Quentin Tarantino tyckte att det var det årets bästa film också.
Mm.
Jag håller med om honom. Men det var mäktigt, jag gillar det. Och det var... svartvitt kanske gör en comeback lite, för jag tänkte ju på den här The Lighthouse också. Var ju, tyckte jag, skitsnygg, jättebra.
Den var ju råsnygg och asbra film.
Det hade inte hjälpt den filmen överhuvudtaget att ha färg. Det är de här ständiga, du vet, restriktionerna inom kreativt skapande.
Mm.
Man bara, nej, det ska vara ingen färg. Och så typ en fyrkantig filmruta. Det är ju typ Lighthouse.
Mm.
Och så får de arbeta inom de restriktionerna. Och så blir det plötsligt bättre.
Vi kanske borde göra en svartvit film.
En svartvit film.
En kortfilm.
Jag tycker i så fall att vi ska göra någon så här riktigt slovensk grej. När det är typ en häst som är sjuk. Och vi är väldigt oroliga över det här. I flera timmar.
Ja, just det. Man behöver inte se hästen. Men vi kan vara oroliga över hästen.
Nej, men det kanske vi ska göra. Det hade varit kul. Mm. Det är mycket, mycket arbete såklart.
Bara för skojs skull.
Mm. Men det skulle vi kunna göra. Och som en sån... vi skulle kunna göra det som merchandise.
Mm.
Så om man vill se min och Andres kortfilm så får man köpa den för en hundring.
Mm. Ja, jag tycker den kan vara gratis. Jag tror inte det kommer vara värd 100. Nej.
Du tror inte det kommer vara värd 100.
Nej, det var dumt sagt.
Jag tror att det är så här.
Jag tycker det är lite, jag vet inte om jag hade köpt den för.
Men
50 spänn är bra.
Ja, 50 spänn. Ja, men då kan det vara som en sån grej att om man vill supporta podden så får man en cool kortfilm.
Mm.
Så känner ingen sig lurad, det är det jag menar.
Mm.
För jag tycker, vi har ju aldrig hållit på med en jävla Patreon eller vi har aldrig hållit på med något sånt.
Mm.
För vi behöver inte. Men Ibland så hade det varit bra att få in lite stålar om man behöver köpa något utrustning liksom. Men då tänker jag att eftersom både du och jag är så, vi är, både jag och Andreas har väldigt, väldigt stora moraliska problem med att profitera. Så skulle man väl kunna säga.
Ja, nej, men det är också att jag är obegåvad och inte vet hur man gör det.
Ja, men,
om jag talar om, jag vet inte riktigt hur det skulle gå,
ja,
till.
Men ingen av det, du och jag är,
men jag tycker inte om det heller.
Vi sitter ju och tänker på hur man ska göra business av grejer. Nu ska vi slå mynt av det här. Nej. Vi gillar ju inte riktigt det. Vi tycker det är lite fult liksom.
Mm.
Men då kanske det är en bra grej att göra en sån sak för att då kan man ändå med värdighet säga bara okej, okay, men liksom, om ni vill supporta oss så kan ni köpa vår kortfilm.
Ja, men där är ju ändå en produkt.
Då har man ändå lagt ner,
precis. Man har gjort en
energi i det. Ja, liksom. Ja.
Det tycker jag är mer värdigt.
Eller hur?
Än att sälja bingolottor.
Ja,
bingolottor.
Gambling.
Gambling.
Vår podd ligger ju på servrar i Tyskland. Så vi kan ju typ så här... vi kan ju så här, köp absolut vodka.
Ja, vi kan göra reklam för
så. Ja, jag tror det. Det här är ju en tysk produkt.
Ja, är du säker på att den ligger på...
Ja, ja,
cool.
Det tror jag.
Coolt.
Det är ju SoundCloud, det är ju Berlin.
Men då får man inte säga vissa saker om fyran då.
Nej. Just det, precis.
Och för vi, de har ju sådana lagar.
Men det är ju bra att du vet det, Andreas, då också, att vi inte kan ha svastikor i bildmaterialet.
Nej, men det är bra. Det är bra.
Det har vi ju varit nära många gånger. Och, jag tror det. Jag vet inte exakt hur det där fungerar. Men det kanske, jag vet inte. Det får jag kolla upp. Det får jag kolla upp. Ja, har du någon klimat? Vi kollade på Mad Max också, för att Mad Max, där har ju världen gått under.
Där har den gått under av någon, vad kan det vara? Atomkrig?
Ja, någonting sånt.
Någonting, det är,
den
det,
grejen är...
En bild där på... Ja. Man är inte så orolig över atomkrig längre.
Det tror jag man nästan faktiskt ska vara oroligare över än klimatet.
Jaså?
Ja, för att där är resonemanget så här att om man drar, det är massa länder som har atomvapen.
Mm.
Och om man ser hur mycket vi är i luven på varandra, vi människor.
Mm.
Och så drar du det över 1000 år. Då är det ju ganska hög sannolikhet att vi någon gång under 1000 år är i luven på varandra tillräckligt mycket för att använda atomvapen.
Mm.
Det är
mycket möjligt. Mycket,
ja, det är logiken i det då, va? För det är ju, för vad är det? Det är Ryssland, Indien, Pakistan, USA,
Frankrike
England, Israel,
Kina.
Nordkorea,
Kina.
Ja. Det är för många liksom.
Ja.
Ja.
Och det skulle mycket väl kunna... Det var ju, nu var det uppmärksammades en man, en ryss, officer kanske på en ubåt. Som tydligen förhindrade ett tredje världskrig, antagligen på 60-talet eller om det var, kanske var 80-talet eller någonting. Men det har varit riktigt nära ibland.
Ja, precis. Och då har det varit, nu har vi haft kärnvapen i 70 år och det har varit nära ett par gånger.
Kubakrisen var ju riktigt nära.
Ja, det var också nära. Ja. Och, men där är också, då är det ju ändå någon ryss där som även fast han bor och verkar i en jävligt konstig kommunistisk diktatur, så har ju han ändå det här
samvete.
Han har det. Ja. Han har skammen och han har de här riktiga sakerna. Och det förhindrade att vi sprängde oss själva.
Mm.
Och det är där är...
Det här vill man återkoppla... inte lägga i händerna på en AI.
Nej, det vill vi inte. Liksom. Nej. Alltså... och det är också så här, vem är ansvarig? Vad... om AI-system, det är ju det som händer i Terminator egentligen. När världen förstörs i Terminator så är det ju att AI-systemen det här Skynet, som när de kopplar på Skynet så börjar Skynet räkna på det och tänker att det är bäst att bara spränga allting.
Mm.
Och det är så här, ja, jag vet inte. Där ska man nog, jag vet inte, jag ska vara riktigt ärlig, jag går inte runt och tänker på de här grejerna på veckodagarna liksom.
AI:s
AI-döden, klimatdöden,
kärnvapendöden. Klimatgrejen har jag tänkt på lite mer ovanligt mycket då.
Ja.
Men jag kommer ju kanske inte tänka på det överdrivet mycket om några dagar.
Nej, jag vet. Men du har tänkt på det nu?
Ja, jag har tänkt på det nu.
Med den här rapporten och så då?
Ja,
då är det
lätt oro.
Det är tidningarna ångest. Som skriver
det,
upp det idag.
Ja, visst. Ja. Ja, de gör det. Och Björn Wiman.
Ja, han är lite tet i den gubben tycker jag faktiskt. Men gör de här personerna som skriver om de här sakerna, är de bara kolsupare eller gör de interventioner i sina egna liv? Skiter de i resor och de här tunga, far de runt i bilar hela tiden? Det är jag nyfiken på. Gör de här, för man säger ju att tomma burkar skramlar mest va, eller hur?
De som är täta skaffar ju en Tesla omedelbart.
Ja, men är det miljövänligt?
Det vet kanske det inte är, nej.
Jag har ingen aning.
Nej, jag inte heller. Det verkar ju hur mycket krävs för att bygga en jävla Tesla?
Liksom tumma en hel gruva på litium för att bli till en sån. Jag vet inte vad... Nej, jag vet inte. Så, det är faktiskt det som är problemet. Nu börjar vi bli långrandiga. Vi kanske ska runda av. Alltså. Men det är faktiskt... Det är mitt problem. Att jag förstår mig inte på... Jag förstår mig inte på de här klimatgrejerna. Jag gör inte det, så jag har ingen åsikt egentligen, men jag är inte så orolig heller. Gött mos, Andreas. Vi hörs om några veckor.
Det gör vi. Hej.